Då har det blivit dags att läsa Markus 2. Och det är en portion ur vers 18 till 28 som vi ska ta upp ikväll på vårt bibelstudium. Jag läste Markus 2, 18 till 20. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar? Jesus svarade: bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. Så låter Guds ord läst och proklamerat som det är skrivet i Nya testamentet. Vi ber att Gud låter sin nåd och välsignelse vila över det när vi tar det till våra hjärtan. Fasta handlar om här. Fasta intar faktiskt en viktig roll i nytestamentlig fromhet. Men aldrig som en lag, utan som en möjlighet och en förmån. I studiebibeln så kan vi läsa så här: lagen föreskrev bara en fastedag om året, den stora försoningsdagen, Yom Kippur. Fariseerna skröt med att de fastade två gånger i veckan, måndag och torsdag. Både Johannes och fariseernas lärjungarna fastade öppet denna dag, men Jesus tillät sina lärjungar att fästa. Att vara med Jesus är som att vara bjuden till bröllop. I hans sällskap blir vi som bröllopsgäster. Fastan bestäms av de förhållanden vi befinner oss i, och Jesus svar är därför upplysande. Bröllopsgästerna var brudgummens speciella vänner som följde honom när han skulle hämta sin brud till bröllopshögtiden i den judiska bröllopstraditionen. Jesus gav här uttryck för att han var Messias. Enligt judisk uppfattning var Gud brudgummen och det utvalda folket hans brud. Så långt studiebibeln. Vad är det vi har läst nu då? Ja, men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. Fasta förknippas ofta med nöd och sorg. Och det här är första gången Jesus faktiskt antyder att han ska tas ifrån dem, redan i Markus 2 alltså. Och det är ett mycket starkt ord som används här. Aparte. Det förutsätter en våldsam och smärtsam flytt, alltså att tas ifrån. Det kommer av två ord: apairo, som apo eller apo som betyder från, och airo som betyder lyfta eller bära. Så han säger alltså: det kommer en tid när jag på ett smärtsamt, på ett våldsamt sätt ska lyftas ifrån er, bäras bort från er. Och vi märker det här i Markus evangeliet att Jesus alltid hade tanken på sin död, sin förestående död, levande för sig. Han levde på något sätt i skuggan av det han hade kommit för att göra, och det som var den huvudsakliga kallelsen, att ge sitt liv för världens frälsning. I Johannes 16 och 5 kan vi läsa mer om det här. Där står det så här: Jesus säger: nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Så här ser vi hans bortgång förknippad med sorg. Och sorg är förknippad med fasta, eller snarare fasta är förknippad med sorg. Det är alltså ett intressant resonemang som Jesus för. I Johannes 16 och 17 så kan vi läsa: Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sa till dem: ni frågar varandra om det jag sa, en kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen, ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så här ser vi den här kontrasten mellan sorg, fasta, glädje och fest. Som en sån viktig del av livet och som Jesus så realistiskt förutsäger. Vi läser vidare om vad det står i bibellexikon om fasta. Jesus förutsatte att hans lärjungar skulle fasta efter hans bortgång. Inte i lagisk träldom utan i evangelisk frihet som ett spontant och naturligt uttryck för deras Guds behov. Och lite längre fram: fastan är inte i sig själv något mål eller något andligt värde. Den missbrukas om den görs i syfte att synas inför människor eller som ett medel att göra sig själv rättfärdig inför Gud. Och så lite längre fram: en rätt fasta för med sig många välsignelser. Den ger människan herravälde över kroppen och dess krav. Den skänker auktoritet och makt i andens värld till välsignelse och hjälp för plågade och bundna människor. Kan det vara så att det finns tider då det är smärta, då det är nöd och det är sorg och vi känner att det känns naturligt och spontant att gå in i en eller flera dagars fasta av något slag? Jag tror absolut det. Och det är en andlig makt. Jag tror att vi behöver verkligen se över om vi är under våra sinnens makt på det sättet att vi inte kan tänka oss att avstå från någonting. Och istället förstå att vi kan få göra någonting så här som en välsignelse i vår gemenskap med Gud. Fasta ska vara sund. I Jesaja 58:3 finns det någonting viktigt. Det var för övrigt ett av William Booths absoluta favoritbibelord. Han byggde mycket av hela sin frälsningsarmé vision på den. Jesaja 58:3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska? Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne var du än ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se, här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt en hungrig av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Har ni hört på maken vilka ord? En sund fasta som går ut på andra människors väl, som sträcker sig ut i att bekämpa ondska, demonisk aktivitet, orättvisor och slaveri. En sådan fasta, en sådan uppoffring får hela himlen att öppna sig över den som utför den. Men en religiös tradition för att hävda sin egen fromhet är fullständigt bortkastad. Det är väl ungefär så man kan tolka det här bibelordet lite sådär generellt. Vi fortsätter nu i Markus 2 och läser vidare. Vi läste alltså vers 18-20 och nu ska vi läsa vers 21-22. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Jesus visste att han kom med någonting som var helt nytt. Både för gammalt och för nytt så finns det två ord på grekiska. Arkaios betecknar något som har blivit gammalt i tiden, medan palaios står för något som blivit gammalt genom användning, alltså slitet. Och det är det sista som används här. Det är alltså inte åldern, utan det är hur slitet det har blivit. Och likadant när det gäller ordet nytt, om det som är nytt i tiden, alltså som är nytillverkat, så säger man neos. Men det som är oanvänt, alltså nytt i användningen, det betecknas med ordet kainos. Och här är det alltså också det sista uttrycket som används. Så ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en sliten mantel. Nej, nytt vin häller man i oanvända säckar. Så det har alltså inte med tid att göra, utan om hur slitet det är. Det talas här om okrympt tyg som alltså syddes över hål, till exempel i en gammal mantel då. Och poängen är det här att det nya tyget, det okrympta tyget, tas direkt från vävstolen utan att vara specialbehandlat. Och resultatet blir att det river ett ännu större hål. För det, när det blir fuktigt så krymper det och sliter sönder den övriga textilien då. Och skinnsäckarna, de gjordes av hela djurhudar. Antingen från ett so eller från en get. Och öppningarna snördes samman eller används som hål vid tömning. Och inuti så smorde man dem med hudpåsarna med bäck. Och när de blev slitna eller gamla då så kunde de lätt spricka. Och om det nya vinet så används ordet neos. Och det är alltså nytt i tiden. Och om nya vinsäckar så används ordet kainos. De är nya i användningen. Så det är inte det att gamla människor eller människor som har funnits i den judiska tron inte kan ta emot det. Men det ska förnyas så att det kan ta emot det som nu kommer, det nya. Och Fjellstedt har en bra kommentar till det här. Det står så här: det gamla lagsystemet som fastan tillhörde liknar ett gammalt tyg. Det passar inte alls till bröllopskläder när brudgummen är närvarande. Till det passar bara det nya livet, alstrat av en genomgripande nyfödelse i kraft av den helige ande. Det är detta som är det nya tyget. Om en lapp av evangeliets lära om rättfärdiggörelse genom tro alena fästs på den gamla föråldrade mörkna orena fariseiska rättfärdighetsdräkten blir det bara ett lappverk som inte består provet. När man därför upptäcker ett hål i egen rättfärdighetsdräkten så lagas det inte genom en lapp eller en liten bit av evangeliet. Den är helt och hållet oduglig, värdelöst och måste genom sann omvändelse läggas av helt för att lämna rum åt den sanna rättfärdighetens bröllopsdräkt som man tar på sig genom tron. Det här är en oerhört insiktsfull tillämpning på bibelordet, tycker jag. Det gamla tyget, den gamla läran om gärningar som vägen till rättfärdighet går inte att kombinera med evangeliets fria nåd. Du måste offra all egen insats till förmån för Guds fria nåd. Det får vara din enda och din stora och din fullständiga förtröstan. Det är underbar evangelisk kristendom. Ta inte lite evangelium och blanda det med lagisk gärningslära. Utan ta av dig lagisk gärningsdräkt och iklä dig evangeliet som en ny rättfärdighetsklädnad. Given av nåd från Gud. Fjällstedt fortsätter. Evangeliets nya vin kan inte hällas i gamla säckar utan att de går sönder och vinet spills ut. Den gamla naturen är oduglig att ta emot evangeliets tröst och kraft. Därför måste det bli en ny skapelse i människan. Genom den nya födelsen sker denna skapelse och människan blir en av de nya säckarna som Jesus liknar sina lärjungar vid i motsats till fariseerna. Så jag tror att det här är helt rätt tolkning av texten. Man kan inte kombinera evangeliet med gammal lagisk religion. Man kan inte ta emot det nya livet så länge man inte är född på nytt. Man kan inte ta emot gåvan utan nyfödelsen, förnyelsen av ens inre, av vinsäcken måste ske först för att man ska kunna ta emot det nya livets välsignelser. Så det här uppmanar oss att vara noggranna med att vi inte fastnar i religion utan att vi lever i evangeliets frihet och glädje. Vi läser vidare i Markus 2, vers 23 till vers 28. Och det blir den sista portionen ikväll. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom: "Se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebiatars tid och åt skådebröden, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom. Sedan sade han till dem: sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten." Lägg märke till för det första här hur Kristus använder påbuden, poängerna och principerna i skrifterna för att motbevisa fariseernas osunda bibeltolkningar. Jesus låter Bibelns verkliga poäng slå knockout på efterkonstruktioner och religiösa tolkningar av tvivelaktiga motiv. Ingen är en så klockren bibellärare som Jesus. Honom törs vi lyssna på. Fjällstedt återigen, han skriver så här: "Som templets och alltings herre är människosonen också herre över sabbaten. Han vet bäst hur sabbatsbudet ska tillämpas. På honom beror också lärjungarnas frihet. Det som utövas av kristen barmhärtighet innebär inte missbruk av friheten. Kristus, som är lagens förklaring och tillämpning, har också genom sina apostlar i sin församling förordnat den första dagen till vilodag istället för den sjunde. Och det här är en uppfattning som har funnits ända sedan urkyrkans tider. Att Jesus markerade en ny början, en ny tid, evangeliets tid, genom att flytta fram vilodagen från den sjunde till den första dagen. Och det är mäktigt egentligen. I flytten av vilodagen till den första dagen så får vi ett mäktigt evangeliskt tecken. Har du tänkt på det? Frälsningen kommer inte som vilans lön för 6 dagars arbete med goda gärningar. Alltså, vi jobbar i 6 dagar och så får vi lön den sjunde. Nej, frälsningen börjar med vila från allt eget verk och får 6 dagars goda gärningar som frukt. Lagen leder till lön och den lönen uteblir på grund av att vi inte kan hålla lagen. Evangelium börjar med vilan och sen kommer gärningarna. Så det finns en markering i det där att ha vilolag på den första dagen. Jag börjar hela det troende, hela det kristna livet med att vila från eget verk. Och sedan så kommer de goda gärningarnas frukt. Det är evangeliskt. Efesierbrevet 2:8. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vila först, gärningar sen. Sabbat först, vecka sedan. Titus 3:4. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Det här är ett spännande bibelord. Han frälste oss inte för rättfärdiga gärningar, utan bara på grund av barmhärtighet och nåd. Genom ett övernaturligt bad, ett övernaturligt dop till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Ingen mänsklig insats var på plats. Bara nåden och den nya födelsen. Och detta ska vi inskärpa så att människan är noga med att göra goda gärningar. Så det är märkligt, det låter liksom motsägelsefullt. När vi inskärper att vi är frälsta av nåd utan gärningar, då föds en längtan att göra goda gärningar. För då drivs de nämligen inte av rädsla för straff, utan de drivs av kärlek och tacksamhet till honom som frälst oss av nåd. Slutligen bara några tankar kring sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Jag undrar om vi inser hur oerhört radikalt detta är. Sabbaten är ju en del av skapelseordningen. En del av det mest grundläggande i hela konstitutionen av naturen och människans tillvaro. Det är helt essentiellt. Människan dör om hon inte får vila. Så där sabbatsbudet kom före Mose lag. Det är så grundläggande så att det tillhör de absolut första grunderna i mänskligt liv. Sabbaten. Vi behöver vila. Och det är liksom en orubblig gudomlig institution, sabbaten. Och om denna säger Jesus att den skapades för människan och inte människan för sabbaten. Så det är alltså inte så att, här har vi en religiös princip som måste frälsas och det får kosta människor vad det kostar vill. Det resonemanget är helt främmande för Jesus. Det är inte den religiösa principen som behöver välsignas och räddas. Utan det är människorna som ska räddas och välsignas. Så att sätta den religiösa principen före människans väl, det är främmande för Jesus. Så han kan till och med säga om något så grundläggande som sabbaten, inte ens den blev till av någon sorts egenvärde. Och så får människor på något sätt leva upp till det, vare sig de plågas eller inte. Utan han säger att sabbaten skapades för människan. Och här inbjuder han oss till ett underbart samspel. Inte att leva i religiöst tvång, vare sig vi dör av det eller inte. Utan se att Gud har gjort, grunden i skapelsen för människans bästa. Och när vi ser det, då kan vi med lätthet omfatta hans bud. Och vi blir också barmhärtiga. Och vi slår inte människor i huvudet med religiösa principer. Vi förstår att när det går sönder för människor, så är människan viktigare än de religiösa principerna. Sådan är barmhärtighetens Jesus. Amen.